CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Och därför är man beredd också att ge olika typer av säkerhetsförsäkringar.
Det är klart att om vi kommer in i ett läge där vi ansöker om NATO-medlemskap, då behövs det försäkringar.
Jag är helt trygg på att vi kommer till att finna ordningar som ivaretar de säkerhetsbehovna Sverige har.
På det sättet så undrar man om vi är en avdelning till socialdemokratin eller om vi faktiskt är en säkerhetspolitisk analysgrupp.
Från Uppsala, Magdalena Andersson.
Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre.
Men i Sverige och Danmark får man alltså kritisera idéer, och det är vad islam är. En idé, en mycket dum idé, men fortfarande bara en idé.
Ja, vad är en säkerhetsförsäkring? Hjälper svenska statsråds intensiva turnerande mellan NATO-länderna? Och analysarbetet som partierna nu spurtar genom, är det en skenprocess som Vänsterpartiet säger? Magdalena Andersson återvänder till simhallen i Socialdemokraternas valfilm. Och koranbrännaren Rasmus Paludan förklarar sin ideologi i fredagsintervjun där han kraftigt kritiserar Sveriges polisledning. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och här är första veckopanelen i maj, och panelisterna är de här. Leif Pagrotsky, socialdemokrat och tidigare statsråd, bland annat kulturminister. Välkommen.
Tack.
Lisa Bjurvald, journalist och författare. Välkommen.
Tackar.
Och Johan Romin, journalist, producent och sen några månader också kandidat för Moderaterna till både region- och kommunalval.
Ja, det stämmer.
Vi börjar med Sveriges säkerhet, och givetvis mot bakgrund av att en svensk ansökan om medlemskap i försvarsalliansen NATO rycker närmare. I början av veckan var utrikesminister Ann Linde med direkt i Aktuellt från Washington.
Jag kan konstatera efter att ha pratat med Antony Blinken att det finns ett stort intresse på USAs sida för att Sverige och Finland går med i NATO. Och därför är man beredd också att ge olika typer av säkerhetsförsäkringar. Ryssland får klart för sig att om man riktar aktiviteter, negativa aktiviteter mot Sverige, vilket man har hotat med, så är det ingenting som USA bara skulle låta passera.
Jag ska medge att jag först trodde att utrikesministern hade sluntit med tungan när hon uttalade det där ordet säkerhetsförsäkringar. Det låter för mig ungefär som man skulle säga förpliktelseplikter. Vad menas egentligen med ordet, Leif?
Ja, det är ett diffust ord, och det kan man ju tolka på vilket sätt man vill. Jag tror att hon vill ju ge bilden av att det ger Sverige en stor trygghet. Men jag tror inte riktigt det är Blinkens avsikt, utan det är att sända en signal till eventuella angripare under en vakuumperiod, att under en övergångsperiod, att det är en, man riskerar att få med USA att göra utan att egentligen behöva säga riktigt hur med någon precision. Och det är ju det NATO handlar om, att skicka en signal av avskräckning. Att det ska råda osäkerhet om vad man riskerar. Och det uppnår de med det här utan att egentligen ha sagt någonting.
Jag tänker rätt mycket på hur svenska folket blir informerade av att lyssna på våra politiker nu.
Jag själv tycker att ordet är lite för skarpt. Att det kanske ger en signal till Ryssland, men det ger också en signal till svenska folket som kanske är lite för skarp.
Lisa Bjurvand, vad läser du ut av det här budskapet från Ann Linde?
Ja, först är det ju frågan hur mycket vi egentligen kan hålla på och spekulera, för att vi vet ju då bara vad de har sagt offentligt. Och då håller jag helt med om att ordet försäkring är ju alltså en insurance, en guarantee. Det är väldigt starkt. Det är i princip att säga att händer någonting under den här perioden, så har ju de som har intygat att de ska bevara vår säkerhet, då har de brutit mot den här förpliktelsen. Men vi har ju ingen aning om vad som sägs och inte. Jag tycker som journalist så är man väl ganska van just i frågor om försvars- och säkerhetspolitik att det är luddigt. Och kan det också finnas en anledning till att det ska vara det? Men jag är samtidigt helt inne på Pagrotskys linje här. Hur reagerar folket då? Det finns ju en fin gräns här mellan att du måste hålla vissa saker hemligt för att inte riskera rikets säkerhet och att ge fel bild till medborgarna.
Johan Romin, vad fick du ut av detta med säkerhetsförsäkringar?
Ja, hon pratar ju om säkerhetsförsäkringar och inte om säkerhetsgarantier, som ju är det ordet som finns enligt artikel 5 i NATO-stadgan. Och ja, hon vill ge en kraftfull signal att vi inte står ensamma under den här mellanperioden. Och den signalvärdet är ju, det är ju starkt. Jag tycker det är ju rätt av henne att visa här var vi står någonstans i det här läget. Det vill säga, våra vänner är USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och så vidare. Även under den här mellanperioden.
Vi fick alltså se Ann Linde när hon talade direkt i Aktuellt. Men Leif, du som har suttit i regeringen, ett sånt här samtal mellan en amerikansk utrikesminister och en svensk utrikesminister, där är det inte många som sitter och lyssnar och spelar in det där. Hur går det till egentligen när de verkligen sitter där?
Ja, båda parter har ju väl förberett vad de vill framföra. Och de har en föraning om vad den andra parten tycker och tänker i olika frågor. Och i det fall som gäller här så är man ju ganska samsynt, så jag förstår. Men det kan ju också vara att man behöver förhandla om någonting. Att man, det är någon enskildhet där man är osams, och där det personliga samtalet kan hjälpa till att lösa oklarheter och hitta enande formuleringar. Men i det här fallet så tror jag att det fysiska mötet var en manifestation av någonting. En del i det signalskickandet som den här formuleringen som vi just diskuterade handlar om. Problemet är väl möjligen att signalerna inhemskt i Sverige och till Ryssland, de kanske är lite inkompatibla ibland.
Men är det inte också problemet här att vi ingen faktiskt vet vad Ryssland skulle kunna tänkas göra? Mm. Det finns ju till och med ett begrepp som är kremlologi, en slags stjärntydning, för att det kan vara så svårtolkat. Man vet inte vad de kan tänkas göra i den här mellanperioden. Plötsligt är Astrid Lindgren utmålad som nazist i en väldigt aggressiv, om en begränsad propagandakampanj inrikes, vilket också föranledde den ukrainska invasionen. De kan använda subtila medel och också väldigt aggressiva öppna militära medel. Någon överflygning, något hot om Gotland och så vidare. Och det är ju, det bidrar väl till osäkerheten i formuleringarna.
Men all sån här politik bygger ju på att man skickar signaler av osäkerhet. Är det säkerhet så kan ju motparten agera med stor trygghet. Det ska de inte kunna.
Nej.
Så att den här typen av signalskickande, det är nödvändigt och så bör man göra. Hela NATO bygger på detta.
Och jag har tagit emot ännu fler signaler under veckan som gick. I torsdags var det dags för NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg att inge hopp och förtröstan hos svenska NATO-vänner.
Jag är helt trygg på att vi kommer till att finna ordningar som ivaretar de säkerhetsbehovene Sverige har eller ville måtte ha i en overgangsperiode mellom at man søker og frem til man blir fullt medlem. Blant annet økt nærvær av NATO og NATO-styrker i områdene rundt Sverige og i Østersjøen.
Nu är ju NATO inte en toppstyrd förening utan en mellanstatlig organisation. Generalsekreteraren Jens Stoltenberg, som var intervjuad i SVT-rapport, talade varken om försäkringar eller garantier. Han talade om att Sveriges säkerhetsbehov skulle tillvaratas. Men han talade om ökad närvaro av NATO-styrkor runt Sverige och Östersjön, om Sverige så önskar. Och häromdagen kom det signaler från Norges statsminister om att det kan gå mycket snabbt att godkänna medlemskap i NATO om Finland och Sverige väljer att ansöka om det. Snabbspår mot NATO-medlemskap. Det är många som vill olja upp det här maskineriet just nu. Men Även om den här första fasen går på 2 veckor så sägs det att fullt medlemskap, det får man ju först när alla 30 NATO-länder har ratificerat beslutet i sina parlament. Och det kan ta mellan 4 och 12 månader. Men alla de här höga potentaterna som nu uttalar betryggande ord om Sverige söker medlemskap, kan vi lita på att det kommer att finnas handling bakom orden?
Jag tror alltså att det är också, NATO måste ju också visa att de menar allvar och att det är att Sverige kan ansöka om ett medlemskap här. Det vill säga att det finns någon trovärdighet i det som de står för.
Men det vi tar emot är ju ord hela tiden.
Visst, vi tar absolut emot ord, men det är ju också viktiga ord. Det är ord som visar att vi i väst står enade mot det här som vi kan se i Ukraina och som Ryssland håller på med. Jag tror att det är viktiga ord, och det är viktigt att Stoltenberg också visar att han inte är någon som leder en, vad vi ibland kallar för en militär allians. Han leder en försvarsallians.
Ja, han leder inte en försvarsallians. Han är ju liksom kanslichef för en
försvarsallians. Men att det inte är ett militär samarbete utan ett försvarssamarbete, det var han väldigt, väldigt tydlig med här i Aktuellt.
Ja, men Jens Stoltenberg är alltså inte... Jag tror inte ens han har rösträtt när det ska fattas beslut. Han bereder beslut och han är talesman utåt. Men det är medlemsländerna som fattar alla viktiga beslut.
Ordförande och talesman kanske man kan kalla honom för i NATO.
Ja, jag är en ordförande, det vet inte jag.
Ja, alltså fungerar som en ordförande menar jag i den här församlingen. Han är uppenbarligen en talesperson som jag inte hör ifrågasättas av medlemsländer.
Han vore ju orutinerad och ganska korkad om han uttalade sig på ett sätt som man inte i förväg hade gjort klart att han hade någorlunda stöd för. Men det är bland medlemsländernas regeringar. Men många av de här regeringarna är ju som bekant minoritetsregeringar, och när de kommer i en förhandlingssituation så vet vi inte hur de agerar. Vi har ju lärt oss i EU hur Orbán till exempel kan ta hela processen som gisslan för att få något inrikespolitiskt bekvämt i utbyte mot att inte låsa en hel process. Det är ju det som gör att det kan dra ut på tiden, som de som säger att det kan ta 6-12 månader om något enskilt land sätter sig på sfären för att de vill ha någonting betalt för att stödja det här som alla de andra länderna vill.
Det ser vi ju i Kroatien också.
Till exempel. Ja.
Försvarsminister Peter Hultqvist har varit regeringens absolut mest inbitna nej till NATO-medlemskap-profil. Inte så länge han är försvarsminister lovade han vid partikongressen i november. Den här veckan säger han så här till SVT.
Om vi ska gå in i NATO så är det väldigt viktigt att det sker någon form av försäkringar ifrån länder inom NATO om att man är beredd att försvara Sverige och Finland på ett eller annat sätt. Det praktiska uttrycket kan vara närvaro med flygstridskrafter i området. Det kan vara närvaro med marina enheter med också rätt så kraftig eldkraft i området. Det kan vara trupper som deltar i olika typer av övningsverksamhet.
Försvarsminister Peter Hultqvist. Här, Lisa Bjurvall, var han rätt så konkret om vilken sorts stöd han önskar sig om Sverige ska gå med i försvarsalliansen. Vad säger du om hans budskap här?
Jag tycker att det är bra. Ju mer konkret han är, desto bättre, och inte minst inför väljarna. Alltså det är intressant att jämföra internationella tidningars skriverier. Där har det här nämnts från början då, att man kan tänka sig den här typen av skepp på de här typen av platser, den här typen av truppförstärkning och liknande. Men man har varit ganska försiktig i svensk press faktiskt. Men jag tycker att det behövs så att folk vet helt enkelt vad man kan vänta sig. Sen är det ju jätteintressant att diskutera vad är egentligen tryggheten? Nu pratar vi väldigt mycket om en ökad risk och sårbarhet under en sån här övergångsperiod mellan icke-medlemskap och medlemskap. Mm. Det är ju inte nödvändigtvis så att vi stärker tryggheten i Europa på lång sikt genom att avstå heller. Det är ju det vi landar i hela tiden här. Idén är ju en kortsiktig säkerhetspolitisk analys kring just dessa specifika månader. Och det andra är ju en långsiktig analys. Jag är inte säker på att det liksom reflekteras tillräckligt väl i den allmänna debatten just nu.
Mm. Ja, vi talar en stund till framåt här om den här NATO-processen. Leif Pagrotsky, när du hör Peter Hultqvist här, har han bytt fot om svensk medlemskap?
Ja, det tycks ju så. Men det är svårt att veta. Men det intressanta här som Lisa säger och pekar på, att skälet att man så länge har krävt att vi ska gå med i NATO från olika håll och nu de blir allt fler, det är ju att det är så tryggt och stabilt. Man får en absolut försäkran, en absolut garanti, var den som sa i Agenda i söndags. Men det första som sker är att det är så otryggt så vi måste ha särskilda extra garantier för att kompensera att det blir ännu mer otryggt under en period där det är just nu väldigt dramatiskt. Det här är ju en motsägelsefull bild jämfört med den svartvita som har tonat ut. Och det visar att det här är inte så enkelt som att det ena är tryggt och det andra är otryggt, utan det är rätt gråzoner. NATO fattar inte den typen av beslut om absoluta garantier. Det existerar inte. Och den linje vi har nu med EU, där vet man inte hur långt EUs solidaritetsklausul sträcker sig. Så att båda två är osäkra och kanske möts någonstans på mitten.
Men du har ju varit väldigt säker i många, många år på att vi ska inte gå med i NATO. Jag har sett ett gamla debattartiklar och antologi som du har medverkat i också om detta. Vad säger du då?
Jag säger så här. Vi har haft en politik under väldigt, väldigt lång tid som har tjänat oss väl. Nu har det hänt saker i vår omvärld som har chockat oss allihop. Och då säger jag att då kan det vara läge att stanna upp och fundera om det vi har tyckt under lång tid fortfarande gäller. Men för mig gäller det till dess jag blir övertygad om att det som nu har skett ändrar på detta. Och där är jag inte ännu.
Men var befinner du dig då i processen? Eller i...
Ja, det första är att jag tycker man ska inte fatta så här stora långsiktigt bindande beslut i affekt under en kort och plötslig period. Jag har erfarenhet av andra plötsliga chockerande händelser som har gett väldigt kraftiga utslag i mina och andras känslor och i allmänna opinioner. Jag tänker på Tjernobyl, jag tänker på atombomberna i Karlskrona skärgård, jag tänker på Fukushima.
Atombomberna?
Ja, den där ubåten hade ju atombomber ombord. Vi hade alltså atombomber på svenskt territorium utanför flottbasen i Karlskrona.
Är det helt säkerställt att det var så? Det var mycket resonemang om detta.
Ja, det är mitt minne. Jag satt i...
Det är hyfsat säkert att det var det. Ja. För att man gjorde mätningar, att man åkte förbi
båten. De åkte med geigermätare och jag har egna personliga minnen.
Eller ordet atombomb som jag, liksom, jag såg i sakningen.
Det heter ju så. Vad tycker du det ska kallas?
Ja, man brukar tala om missiler som är kärnvapenbestyckade. Ja.
Vet ju inte. Alltså, missilen skickar ju en bomb. Missilen är ju en transportanordning för att flytta en bomb. Jag vet inte om det var torpeder eller om det var robotar eller vad det var. Den var kärnvapenbestyckad. Men om man tar Tjernobyl eller Fukushima, då vill folkopinionen och var och en av oss spontant omedelbart stänga kärnkraften. Sen går det några månader lugna sig och då vill man ha mera kärnkraft för att man tycker det är så bra med kärnkraft och det är så stabilt och sådär. Och jag tycker att Merkels erfarenheter visar ju att det är inte självklart så att man omedelbart ska klappa till när det är en sån här situation. Nu har hon istället satt Tyskland i ett extremt beroende av Ryssland. Därför att hon för snabbt, för oöverlagt bestämde sig för en snabb avveckling av kärnkraften. Jämfört med den avvecklingstakt som vi har haft så mycket lugnare med genomarbetad, med genomtänkt. Man tar i den takt som andra alternativ kommer fram och på marknadens villkor på olika sätt. Och det är en varning för mig och många kan tycka att jag är en trög politiker och har varit en trög politiker som har varit långsam till beslut. Men det har varit minst mitt sätt att arbeta och så gör jag också i den här frågan.
Johan, du ska alldeles strax få kommentera det här, men innan det så tänkte jag att jag skulle höra på ännu en socialdemokrat som har uttalat sig i veckan. Det finns ju sidoorganisationer i Socialdemokraterna och SSU och Tro och Solidaritet, de har redan sagt nej. Och i veckan berättade ordföranden för S-kvinnor, Annika Strandhäll, att hon och S-kvinnor inte har bytt fot.
Vi är ju som förbund för militär alliansfrihet och har ju varit det under mycket, mycket lång tid. Men när partistyrelsen har satt ner sin fot, och i partistyrelsen sitter jag ju som S-kvinnors ordförande och i det verkställande utskottet, så kommer vi naturligtvis också att ställa upp på det beslutet när regeringen och statsministern fattar sitt beslut.
Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister, också ordförande i S-kvinnor i Nyhetsmorgon i TV4 i veckan. Hon är fortsatt övertygad om att det är dåligt om Sverige går med i NATO, men hon kommer glatt att ställa upp på motsatt beslut om det blir partiets. Johan Romino, har hört både Annika Strandhäll och Peter Hultqvist yttra sig här. Vad anser du om?
Nej, men det visar ju att socialdemokratin har sina inre spänningar i den här frågan helt klart. och att det inte är någon lätt fråga för den här rörelsen att ta itu med och diskutera internt. Sen om det är läge för henne att avgå från regeringen. Jag tycker i och för sig att hon borde avgå från massa olika skäl, men om hon kan byta fot här i den här frågan, det får bli en socialdemokratisk intern fråga, tror jag. Jag har ändrat mig också om NATO faktiskt. Jag har alltid varit en stark USA-vän och tyckt att NATO, att det är bra med ett starkt NATO i Europa. Men samtidigt ansett att Sverige inte bör gå med i NATO. Men det stora skiftet här sker ju när Finland, som ju var att vi så att säga inte klev in i NATO 1949, berodde ju på att Finland hade sitt utsatta läge. Och att hade Sverige gått med i NATO så hade vi fått kalla kriget gränsen precis utanför vår kust och Finland kanske hade dragits in.
När var det som du gjorde din förflyttning då?
Ja, den har jag gjort i kanske i höstas eller någonting sånt där. Men det här beror på att rent historiskt, jag är historiker också, och rent historiskt så kan man ju se att byte av säkerhetspolitiska doktriner mitt i en katastrof eller jag ska säga en kaosartad situation är ju, det finns många exempel på det, att det inte är att föredra att agera på det sättet. Men ibland måste man också agera när saker händer. Man kan inte stå på Titanic och ha långa diskussionsklubbar hur vi ska agera, utan ibland måste man agera snabbt. Och i det här läget när Finland är beredd att skicka in ansökan med deras läge, deras historia inte minst, då ändras allting för Sverige. Vi kan inte vara den part där som Ryssland skulle kunna dra in oss i ett krig, eller om det är så att Baltikum till exempel ska angripas från ryskt håll.
Men du har just konstaterat att risken ökar ju nu i runt Sverige om vi väljer att gå med, så att det krävs särskilda åtgärder nu för att neutralisera den ökning av risken. Nu argumenterar du för att du sänker risken. Hur ska du ha det?
Nej, men risken är ju betydande om Sverige är alliansfritt och våra grannländer som är så att säga öster om oss är med i NATO. Vid ett angrepp mot exempelvis Baltikum, då kommer ju Sverige bli det område som både Ryssland och NATO är intresserade av att kontrollera för att kunna undsätta de NATO-medlemmar som finns i Baltikum.
Nu vill jag höra vad Lisa Bjurvall säger. Det finns de som menar att Peter Hultqvist har investerat så mycket personlig prestige i sitt nej till NATO att han knappast kan sitta kvar som försvarsminister om regeringen som han sitter i kommer med NATO-ansökan. Och en del tycker kanske att Annika Strandhäll inte borde kunna sitta kvar på båda sina stolar, S-kvinnor och regeringen, om regeringen bestämmer sig. Vad säger du om det här?
Nej, men så tycker jag inte att det är alls. Alltså, politiker är ju människor och måste ha möjlighet att ändra sina åsikter när läget i omvärlden ändras radikalt. Däremot har jag blivit lite förvånad över Strandhälls, vad ska vi säga, att hon står så fast i sitt beslut, i sitt NATO-motstånd fortfarande. Jag har ju sedan kriget bröt ut varit nere i Polen och Ukraina bland annat och rapporterat om människohandel av ukrainska flickor och kvinnor och också hur våldtäkt används som ett vapen i krigföring, och bland annat haft möjlighet att intervjua personer som Margot Wallström om det här och det fruktansvärda trauma som alltså drabbar den kvinnliga befolkningen, har drabbat och fortsätter att drabba. Det är också så att de flyr, vissa till och med blivit gravida efter våldtäkter av ryska soldater och får inte göra abort i Polen som är det absolut största mottagarlandet av ukrainska flyktingar. Så att kvinnoproblematik saknas verkligen inte i det här kriget, och det tycker jag är lite konstigt att ja, det är ju så att vi vet ju sedan tidigare att kvinnor är mer aktiva i fredsförbund och liknande. Men jag saknar också den andra myntet av kvinnors rättigheter. Stoppar du ett krig så får du också stopp på människohandel, våldtäkter och sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor. Det är ju bara ett faktum.
Sen var det här med förankringen i Socialdemokraterna och den säkerhetspolitiska analysen som alla riksdagens partier är inbjudna till. Den skulle från början vara klar den sista maj, men för en tid sedan snabbade regeringen upp tidtabellen. Nu är deadline den 13 maj. Och dagen efter ska Finlands socialdemokrater bestämma sig, och dagen efter det har de svenska socialdemokraternas extra partistyrelsemöte. Hela den här processen sågas nu av Vänsterpartiet och utrikespolitiska talespersonen Håkan Svenneling.
Det känns lite som att man är på ABF när man går på de här mötena. på det sättet så undrar man om vi är en avdelning till socialdemokratin eller om vi faktiskt är en säkerhetspolitisk analysgrupp.
Håkan Svenneling gav inte mycket för regeringens upplägg med analysgruppen och hela ordningen med dialoger och intern partidemokrati. Det här var från Studio 1 i veckan. Både Svenneling och hans partiledare Nooshi Dadgostar har talat om en skenprocess. Är den Vänsterpartiets kritik mot processen berättigad, Johan?
Det får väl de avgöra som sitter i riksdagen och som är inblandade i det här. Men jag kan ju bara se det utifrån. Jag tycker att i det här läget som vi är i nu med ett extremt aggressivt Ryssland så måste vi agera. Vi kan inte sitta i väldigt långa utredningsperioder som tar något år. Eller
så analysarbetet i riksdagen det går till på ett okej sätt?
Jag tycker absolut det, för vi måste agera.
Det här, Lisa, vad säger du om det?
Speciellt när Finland ska gå med.
Jag förstår inte riktigt Vänsterpartiets kritik som kommer från flera tunga vänsterpartistiska företrädare. Som alltså bara är, det här vill vi inte ha, vi vill inte ha, vi vill inte att det ska gå till så här. Men de säger inte specifikt vad de vill ha. De säger att den är för grundanalysen. Ja, men visa oss en mer komplicerad eller komplex analys då. De tycker att medborgarna ska informeras på ett annat sätt. Ja, berätta hur. Det här är ju lite av en sjukdom inom Vänsterpartiet. Att man hela tiden ska vara lite på samma sätt som Sverigedemokraterna ofta agerar. Man kommer med massa kritik och det är dåligt för att försöka vinna lite enkla röster. Ja, men vad vill du ha då? Sen är jag ett stort fan av ABF och jag tycker det är bara en fantastisk komplimang. Det största bildningscentret vi har i Sverige. Ja. Så det är väl jätteperfekt för alla medborgare om processen liknar öppna samtal för alla, gratis och välkommet på ABF.
Ja, men man fick ingen studiematerial i förväg, sa Svenneling. Så att man kom liksom naken till studiecirkeln, enligt honom då. I Expressen...
Fast det är ju samtidigt konstigt med tanke på att Liberalerna tog det här beslutet 1999 och Moderaterna 2003. Vi pratar alltså om 19-20 år senare. Så att det är ju ingen för snabb process.
Men ursäkta, kan det inte vara så att Vänsterpartiet är sega på bollen? De har väldigt länge undvikit alla typer av försvars- och säkerhetspolitiska frågor och inte haft kunniga personer eller deltagit i den debatten. Så att för dem är det här något helt nytt de kastas in i. De vet inte hur den geopolitiska kartan i Europa ser ut eller har förändrats. De kommer in i det helt yrvakna. Det är liksom deras egen osäkerhet de projicerar på debatten på något sätt.
Nu ska ni lyssna här. I Expressen skriver Viktor Bart Kron angående den kritik som kommer inom Socialdemokraterna om att det går alldeles för fort. Till exempel har Linn Svansbo i föreningen Reformisterna sagt att det känns som att hela processen går på tjack, har hon sagt. Bart Kron skriver så här att det här är självförvållat. S-ledningen har in i det sista satsat på en häst och investerat gränslöst med prestige i den. Nu har man dragit slutsatsen att det var fel häst och att mållinjen är mycket nära och därför vill byta häst i farten. I samma tidning skriver Ann-Charlotte Matteus idag på ledarsidan Expressen att det är förutmjukande att Magdalena Andersson och kompani låtsas att de inte har bestämt sig om NATO. Matteus citerar utrikesminister Ann Linde som i Agenda sa att jag har inte kommit fram till min slutgiltiga ståndpunkt ännu, men det kommer jag nog snart att komma fram till. Vems hjärna fungerar så? Jag har ingen aning om vad jag tycker i den här frågan, men jag erfar att min hjärna kommer att fatta ett beslut inom kort. Leif Pagrotsky, är den här kritiken berättigad, tycker du? Eller?
Jag hörde också det uttalandet i Agenda och jag gjorde en snarlik reflektion, måste jag säga. Hon radade ju upp massor av argument varför det var nödvändigt att gå med i NATO. Sen sa hon att hon hade ingen åsikt. Mm. Och det tyckte inte jag heller lät riktigt trovärdigt. Journalisten försökte hjälpa henne på traven genom att fråga om det inte var någonting som var problematiskt. Men då hade hon ju uppenbara problem med att hitta ett bra svar på det. Så att jag förstår den.
Men kan det vara så att här sitter tunga politiker och har en åsikt, men de har bestämt sig för att det är inte lämpligt att vi berättar det, utan vi säger som om vi inte hade bestämt oss ännu?
Det är väl inte helt unikt.
Nej, men jag tänkte säga, alltså, hur naiv får man vara? Så här är det väl hela tiden. Att man har kommit överens internt eller tillsammans med andra politiska partier. Men man har inte en skenprocess. Det är ju jättetunga ord. Då är vi ju inne på rysk territorium här. Att man har fejkval och liknande. Men att man kanske inte riktigt berättar utan ändå öppnar upp för debatt och frågor. Det är väl inte tugg konstigt. Fungerar väl allt från bostadsrättsföreningar till våra högsta politiska institutioner?
Och i en regering så funkar det ju så att man ska så småningom landa ett beslut som man står gemensamt bakom. Och då blir det väldigt svårt om enskilda ledamöter tidigt går ut och ger uttryck för olika åsikter. Sitter man i en regering och det ska mynna fram med ett regeringsförslag till riksdagen, då krävs det att man är lite disciplinerad och får andra föra den debatten. Om det inte är så att det här är losskopplat genom att man har bestämt om folkomröstning, då gäller helt andra principer naturligtvis. Men i det här fallet så är det väl också så att i regeringen kanske finns folk med lite olika åsikter, och då har de kommit överens om att vi sparar det här och vi sköter den debatten på torsdagarna. Och tills vidare så ligger vi lågt med våra personliga synpunkter tills vi har en gemensam som vi kan stå för. För kom ihåg, enligt vår grundlag är regeringen ett kollektiv. Och antingen är man med på det som beslutas eller också lämnar man, om det är tillräckligt viktigt. Det är klart, alla har ju olika åsikter i alla möjliga mer eller mindre viktiga frågor. Men ibland kan det bli så stort att någon avgår. Olof Johansson avgick på Öresundsbron. Han ville inte vara med och skriva under det beslutet. Det var tillräckligt stort för att han skulle gå personligen. Han tog inte med sig sitt parti. Och sånt hände ju då och då. Richard Sandler fick gå 1940 när han ville gripa in i konflikt med i Finland på olika sätt.
Men Johansson sa väl i alla fall aldrig, jag vet inte vad jag tycker om Öresundsbron.
Jag kommer inte ihåg det riktigt, men han tog konsekvenserna och lämnade för att han inte ville inordna sig det kollektiva beslutet alla skulle signera.
Finlands statsminister, som också är socialdemokratisk ledare, Sanna Marin, hon har ju sagt, om jag meddelade min egen ståndpunkt nu så skulle diskussionen ta slut genast. Hon medgav alltså att hon har en ståndpunkt, men det fanns en poäng att inte leverera den.
Framförallt medgav hon väl att hon har sån makt att det blir då att alla följer ledaren.
Nu sitter vi och gissar i och för sig vad hon har för ståndpunkt, och ja, många känner sig väldigt framgångsrika i den gissningsleken.
Jag tror att tradition är lite mer auktoritetsbunden i Finland än vad den är i våra traditioner. Vi har högre i tak i våra partier, och jag tror att vi har mer frihet för intern debatt i våra partier i Sverige. Men jag vill understryka att alla partier byter åsikt, och medlemmarna i beslutande församlingar byter åsikt utan att skämmas. Jag tittar nu till exempel på rättsdebatten. Moderater som klagar på att vi har för få poliser, som gladligen röstade för nedskärningar i polisutbildningen när de hade majoritet. Det är inget, liksom, sånt händer i politiken.
Pensionerade diplomaten Mats Bergqvist, som bland annat har varit ambassadör i Helsingfors och London, säger till Dagens Nyheter att brådskan i NATO-frågan är beklaglig. Han hade velat ha en djupare debatt om framförallt de strategiska effekterna av en anslutning. Om Sverige och Finland går med i NATO är det den största utvidgningen av NATO territoriellt sedan Grekland och Turkiet gick med i alliansen 1952, säger han. Just de här strategiska betydelserna, och du som historiker, Johan, funderar på det här också, att det här hinner man inte liksom folkbilda om på de här korta veckorna som finns?
Nej, det är så. Ursäkta. Det hinner man ju inte folkbilda om, men ibland måste man också agera, och man måste också väga olika hotbilder mot varandra. Vad kan hända? Därför att också att stå utanför NATO är också ett beslut. Att vänta är också ett beslut och så vidare. Så att säkerhetspolitik handlar om att väga olika bilder mot varandra. Och hur det kan, och ingen vet ju någonting om framtiden, vad som kan hända. Men vi måste ju förbereda oss för det värsta. Det kan ju faktiskt hända här. Det hände i Ukraina 24 februari. Så att jag tror absolut att jag tycker att regeringen agerar helt riktigt här. Att de agerar helt enkelt.
Rysslands krig mot Ukraina pågår som sagt. Och nu signalerar EU ännu fler sanktioner.
Ja, EU-kommissionen föreslår nu ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland.
And this is why we will phase out Russian supply of crude oil within 6 months and refined products by the end of the year.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i onsdags i Rapport. Nu ska man blocka betalningar till Rysslands största bank. Jag hade helt ärligt trott att de tidigare sanktionspaketen hade åtgärdat den här saken för länge sedan. Det här sjätte paketet, är det av en helt annan kaliber än de tidigare fem?
Hon bad ju om ursäkt också för att det hade tagit så lång tid. Men det har varit nödvändigt och ursäkt att det har varit en segdragen process. Det har ju varit enorm kritik inhemskt i Tyskland om detta.
Ja, det är ju en sjuka i EU, inte minst bland kommissionspresidenterna, att ständigt överdriva allting man gör. Och någon gång synas ju korten. Och om man nu säger att man ska göra någonting som överträffar allt annat, och man redan förut har sagt samma sak flera gånger, så är det klart, då börjar folk gäspa så småningom. Jag menar, så var det med Barroso, så var det med Juncker, och så är det nu med van der Leyen. Och vi vet ju att det de nu gör, det innebär ju att man ökar, man vrider åt skruven ytterligare ett rejält snäpp. Men som det är i EU, när man måste fatta såna här beslut i enighet, så är det alltid någon som vill bedriva utpressning och utverka inrikespolitiska fördelar åt sin egen hemmaplan och ta hela processen som gisslan, precis som de kan göra i NATO där det krävs enighet om allting. Och nu är det Orbán som just nu råkar vara den som gör sånt här. Han är inte lika engagerad som andra, utan han är mer engagerad i sin egen inrikespolitiska ställning. Och då blir det så här. Och så står van der Leyen där och blir allt, låt mig uttrycka det ändå rakt på sak, hon blir allt fånigare.
Tillbaka till svensk politik. Socialdemokraterna vill ju för allt smör i Småland att NATO-frågan ska vara utklarad i valrörelsen. Och den valrörelsen drar igång rätt snart. Partisekreteraren Tobias Baudin presenterade i veckan kampanjtemat som kanske inte överraskade någon. Vårt Sverige kan bättre. Och i en kampanjfilm har Magdalena Andersson alla huvudrollerna i vått och torrt.
Sverige var tryggt. Jag hade simningen. Den lärde mig kämpa och göra det som krävs. Vi kan bättre. Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden. Gå till botten med segregationen. Knäcka gängen. Bygga upp försvaret. Snabba på klimatomställningen som skapar jobb.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hela landet. Det kommer krävas mer av både dig och av mig. Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre.
Lisa Bjurvald, vad säger du om budskapet och filmen?
Jag tror inte man kan fråga en journalist vad man tycker om sånt här, för att vi är så cyniska. Men det är klart, det låter ju jättetöntigt. Men det är så här, vårt Sverige kan bättre. Okej, bättre än vem då? Vad har den här simningen med att knäcka gängen och göra konstig koppling? Och sen så framförallt så stör jag mig väl lite på där vi ska göra det här tillsammans. Nej, men om vi röstar på dig, då vill vi att du ska göra det här jobbet. Du företräder ju folket. Vad är det vi ska göra tillsammans? Sen är det ju inte en lite ambitiös agenda här. Det var ju i princip allt från att stoppa klimathotet till att stoppa organiserad brottslighet. Om man ska vara snäll då, så kan jag säga så här. Är det inte bättre att släppa ett antal med lite skarpare fokus då? En film där man är ute någonstans och snackar med gängmedlemmar som har hoppat av. Någonstans där man är på en plats som är drabbad av klimathotet. Istället för att liksom baka in sådana otroligt stora och tunga samhällsproblem på ett plan. Det låter ju osannolikt att ett parti ska klara av allt det här, oavsett vad det är för simmande superkvinna som leder det.
Jag tycker det är skrattretande med tanke på att vi har haft en socialdemokratisk ledd regering sedan 2014. Och de har haft 8 år på sig att klara kriminaliteten och alla de här problem som finns med segregation och annat. Och ändå ska vi sitta och behöva höra att Sverige kan bättre. Sverige, vilka är det som kan bättre? Det är inte Socialdemokraterna i så fall som borde kunna bättre.
Men här var det vårt, än det här. Det nya är ju att det är vårt Sverige kan bättre. Förut var det Sverige kan bättre, har vi hört i flera månader. Men nu är det har tillkommit och jag är sån att jag tror att varje ord i såna kampanjer är uttänkt och vägt på guldvåg. Så någonting betyder det väl just där att vårt står först?
Absolut. Och när Magdalena Andersson tillträdde så har ju, sen hon tillträdde så har hon ju haft en mera hardliner approach, som man säger, så i sin retorik. Hon är tydligare vad gäller kopplingen, kriminaliteten och segregationen och så vidare, står på presskonferenser. Men vad är det för politik som hon har bedrivit eller som hon har låtit sina ministrar bedriva? Vi har samma justitieminister som de senaste 8 åren som har misslyckats gång på gång.
Men budskapet till filmen, Leif Pagrotsky, vad betyder det här vårt Sverige kan bättre?
Ja, jag vet inte vad reklambyrån har föreslagit här, men jag drar mig för att gömma in i en valdebatt med en kandidat till riksdagen eller till landstinget eller vad det nu var för någonting. Ni argumenterar ju här som detta är det enda budskap man har. Alltså en valrörelse är ju en lång process och det innehåller väldigt många olika saker på olika nivåer, olika konkurrensnivåer, olika kanaler. Och detta är en ganska bred sak för att marknadsföra en ny partiledare som man vet har starkt förtroende och som är en tillgång för det här partiet i valrörelsen. Och säga att om man tar upp fel frågor eller man tar upp för många eller för få, det är många forum att ta upp många frågor. Och tar man upp 3 frågor så kommer folk säga varför var det inte nummer 4, 5 och 6. Och sen tror jag att alla som har gått i 8:e klass vet ju att det finns en viss arbetsfördelning mellan regering och riksdag. Och den som har regeringsmakten behöver inte alltid vara den som bestämmer över alla frågor, till exempel lagstiftning. Och att man kan bättre kan ju betyda också, det är vag och tvetydig, det är ju själva poängen. Det kan ju också betyda att om vi får en starkare majoritet med mindre kompromisser så kanske det blir en bättre politik för de värderingar som vi har. Alla vet ju att det har varit en period av extremt svår minoritetsparlamentarism där Centerpartiet har fått stöd i en regering de inte gillar i utbyte mot väldigt höga köpeskillingar. Och vi har fått ju mitt parti behålla regeringsmakten i utbyte mot att man har fått bedriva politik som man inte tror på många områden. Och det har varit en sammanvägning man har gjort efter 4 månaders regeringskris. Nu hoppas man på ett valresultat som gör att man kan göra det här bättre. Det är väl inget konstigt med det.
Det är ju en slogan som ger den egna regeringen sedan 8 år tillbaka en väldigt, väldigt dåliga betyg. Vi kan bättre.
Vi kan göra det bättre nästa gång.
Ja, men vad är det för trovärdighet i det?
Ja, men jag lovar att bättra mig.
Sverige kan göra bättre.
En sak som jag har fångats...
Ja, Sverige och Socialdemokraterna är ju inte samma sak.
En sak som jag har fångats av är att Magdalena Andersson har haft sina huvudbudskap klara ända sedan hon blev nominerad av valberedningen. Och inte minst då i sitt installeringstal på partikongressen i Göteborg i november. Men jag saknade en fras nu. Det var inga stenar som det skulle vändas på i kampanjfilmen.
Man måste väl ha något nytt.
Ja. Men du, valåret är inte slut än. Det kan väl komma. Men du, Staffan, i nästa avsnitt så blir det väl då Moderaternas valkampanj som dissekeras i rättvisans namn, får man hoppas.
Vi dissekerar alla.
Mycket bra.
Fast inte samtidigt.
Det är klart att efter det som hände i påska så kanske det är svårt att prata om vända stenar.
Jag kommer igen nu med det. Vi är inte valrörelse ännu, vi är bara i maj.
Det börjar tidigt.
En sak som Socialdemokraterna berättade i samma andetag som att man presenterade det här kampanjtemat, det var att partiets konto på Twitter avslutas. Partiets presstalesperson Johannes Svensson säger att Socialdemokraterna kommer att ta andra kanaler. Twitter har ett samtalsklimat som vi inte tycker är produktivt. Lisa, du som är mediekommentator och analytiker, hur har Socialdemokraterna vägt för emot, tror du, precis, när man säger att Twitter ska vi inte vara på?
det här är mycket mer spännande att diskutera än de här valfilmerna som ju är ganska cheesy oavsett om de kommer från höger eller vänster eller mitten faktiskt. För det här är ju ett spännande beslut som också inte kommer i tandem då. Vi pratar om NATO och Finland, man har en slags broderlig inställning här. Men här är det ju inte så att parti efter parti har lämnat och att det är någon pågående massflykt. Utan man tar det här beslutet på egen hand.
Ja just det, det är ingen trend som pågår.
Nej, precis.
Och bland partier är det ingen trend.
Nej, och det är ju jättespännande och bra skulle jag vilja säga. För nu har det ju hänt lite saker på Twitter. Om vi verkligen sammanfattar kort då för lyssnarna. Vi har en multimiljardär som har köpt den här plattformen. Klart osäkert vad han tänker använda denna till. Kommer det öka eller minska yttrandefriheten? Ingen vet. Det har också varit de senaste månaderna, för ungefär ett halvår sedan då, ganska stora förändringar i Twitter som gör att man inte längre har tillgång till att kunna se det som en outsider och inte om man inte själv är på Twitter. Det har också varit ökade diskussioner om det egentligen är en ekokammare, om det är en filterbubbla. Man sitter där och helt enkelt pratar till sina liktänkande, man lägger massa arbetstimmar på det och absolut ingenting händer. Det är ju också den minst folkliga arenan. Facebook har man ju pratat om att det är lite mer för boomers, lite mer för 50-60 plus numera. Instagram, jättestort ute bland folk. Twitter fortfarande väldigt mycket av ett elitforum, man säger the chattering classes.
Så det är ett klokt beslut tycker du alltså?
Jag vet inte än om det är ett klokt beslut, men jag vet att det är ett intressant beslut och man skulle kunna hoppas att de blir trendledande. För att nu är det väl så här att de lämnar Twitter som parti. Det finns ju fortfarande inget partiförbud för enskilda socialdemokrater att twittra.
Det är ju så också att Socialdemokraternas Twitterkonto har ju inte varit särskilt framgångsrikt. Och det ligger ju också här. De ser säkert också att målgruppen, lite det som Lisa är inne på här, målgruppen på Facebook är betydligt äldre personer. Och det är där som de vill rikta in sig och hämta hem sina...
Det var i alla fall 180 000 följare eller någonting sånt där.
Tror jag. Men när de twittrar saker så är det ju inte, blir ingen stor bass av deras... Däremot det som Strandhäll och Johansson gör på Twitter, det blir ju bass kring så att säga. Och de lämnar ju inte Twitter.
Leif, vad säger du om det här Twitter?
Jag har inte koll på hur de har motiverat detta, men okej är ju att... När man twittrar saker från ett vänsterperspektiv så blir man ju överfallen av hat. Och jag kan tänka mig att de helt enkelt tröttnar.
Jag kan berätta det, att man blir överfallen av hat från vilket perspektiv man än... Jag läser inte, om jag får 300 som kommenterar vad jag skriver så jag hinner inte läsa allt det.
Så att, det är ju
ett forum där det finns väldigt många anonyma konton. Folk startar massa anonyma konton hela tiden för att komma åt den på olika sätt.
Och jag har märkt att det har ökat oerhört sista veckorna med sådana här konstiga konton som har funnits 5 år och har 3 följare.
Det ryska trollen är ju väldigt specifikt. Det är ju så markant också sen krigsutbrottet att så fort man nu skriver någonting med Ukraina så kommer det hatmejl, det kommer spam, det kommer attacker i sociala medier. De skriver att man har köpt ukrainsk propaganda och man skriver just om våldtäkt i krigstid och liknande. Så det är en oerhört stark arena för psykologisk krigföring och propaganda. Och det är ju också en intressant anledning. När man är, ska man vara på något sätt desinformation största plattform under ett valår. Det finns stora risker med det. Också vi kritiska journalister har ju flera gånger råkat retweeta information som sedan har visat sig vara falsk och varit en del i kriget, i krigföringen.
Hej, jag heter Cecilia Germe och skriver om politik och samhälle för Kvartal inför årets riksdagsval. Årets valfrågor är mycket existentiella och kallas ofta för ödesfrågor. Skola och utbildning, miljö, energi och migration. Sånt som ligger nära många människor, men också är mycket komplexa. Min uppgift är att belysa dem från olika perspektiv, även de oväntade och svåra. Vill du stödja Kvartal kan du göra det regelbundet. Läs mer på kvartal.se/gava.
Med de våldsamma upploppen nyligen i färskt minne har Kvartal fredags intervjuat den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan som nyligen registrerade sitt parti Stram kurs också i Sverige. I intervjun är han mycket kritisk mot utvecklingen i Sverige. Han säger att den svenska polisen vill att han antingen ska sluta bränna koraner eller mördas.
Det som är provocerande och mycket fel, det är de som vill bestämma med hot och mord om man får hedra koranen, för man får ju det. Alltså jag talar ju faktiskt inte om muslimer längre, jag pratar bara om idén islam. Alltså jag tycker islam är intolerant mot homosexuella, mot kvinnor, mot alla som inte är muslimer. Och om man lever i en demokrati, då är det en sak man helt garanterat inte har. Man har inte den rätten att inte bli kränkt.
Rasmus Paludan, kort utdrag ur fredagsintervjun. Paludan säger till Jörgen Wittfeldt att han överväger om man ska fortsätta att bränna koraner i Sverige. Det beror på vad polisen i Sverige gör. För just nu verkar det som att polisen från nationellt håll har planen att han ska skyddas så lite så han antingen inte törs komma längre eller också blir han mördad. Hur ser ni på hans kritik mot polisen?
Nu blev det tyst. Ja, men alltså, det här är ju en clown och en provokatör. Ska man ta vad han säger på allvar? Hans ord går ju stick i stäv med hans metoder. Han får att låta som att han vill föra fram legitim islamkritik, diskutera muslimsk kvinnoförtryck och så vidare. Det är ju inte så att han har, alltså, när vi pratar om ABF, det är inte så att han arrangerar debatter på ABF Malmö där kvinnor som själva bär slöja får komma till tals och ha en konkret och produktiv diskussion direkt. Han vill skapa kaos, och det är exakt så här utländska provokatörer i krigstid arbetar. Nu vet inte jag om han är betald av Ryssland, men det är exakt så Ryssland har agerat tidigare över hela Europa. Och man har också sagt att en anledning till att de gick in i Ukraina var att skapa ett flyktingkaos i Europa. Det är ju fler flyktingar nu än under andra världskriget. Så att det här är, det han gör, det är han destabiliserar Sverige, han skapar osämja, han splittrar integrationsförsök. Så varför ska vi lyssna på honom när han säger att han vill uppmärksamma med det som är fel i islam? Det är ju vanvettigt.
Fast vi behöver ju inte lyssna på honom, men han har ju rätt att säga det.
Säga det, men vad är hans metod? Har han någon gång visat någon seriös ansats till att verkligen vilja debattera, diskutera eller faktiskt nå framgång och förbättring i de här frågorna? Jag tycker inte det.
Fast han bryter ju inte mot svensk lag, och det är ju viktigast.
Nej, det är något annat.
Och jag menar, på vägen hit så gick jag förbi en anti-abort demonstration som hade bilder på aborterade foster och det stod nej till abort och så vidare. Det budskapet är ju så mot vad jag tycker som man överhuvudtaget kan komma. Men de måste ju ha rätt att stå vid Sergels torg med sin det där och visa. Vi har yttrandefrihet. Det är det som vi har.
Jag håller med dig att han har rätt
och
att demonstrera.
Och Paludan måste få demonstrera precis som alla andra. Om man håller sig inom lagen.
Ja, han måste demonstrera. Jag menar bara, ska vi verkligen ta det här på stort allvar? Ska vi verkligen upplåta tid? Ska vi verkligen sitta och diskutera den här clownen här idag? Jag är inte så säker på det. Alltså, vad är det för liksom, agenda vi spelar in i här då? Jag vill inte säga något mer om honom.
Han har ju inte bedrivit något seriöst politiskt arbete för att skaffa sig, bygga opinion för det här. Utan det är ju som du säger, en provokation för att få uppmärksamhet. Och nu har ju den här idiotiska formella polisen vill att han ska bli mördad. Det har ju fört honom ända till en hel timme i kvartal. Så att han är ju uppenbarligen framgångsrik med den här som du kallar pajasmetoden.
Ja, men han aspirerar ju på något sätt att bli en ny Lars Vilks. Lars Vilks var en intellektuell person, en etablerad konstnär. Och som du säger, Johan, det är absolut så att man ska inte säga kvalitet. Alltså yttrandefrihet som yttrandefrihet. Men vi märker ju på att han siktar på någon typ av martyrstatus här som jag inte tycker att vi ska ge honom.
Lyssna själva så får ni höra på fredagsintervjun. Eller så kan ni avstå, det är också en del av friheterna som vi har. Efter påskupploppen kom Ekots lördagsintervju med KD-ledaren Ebba Busch, och hennes uttalanden där har sannoliken gett ringar på vattnet. Det senaste handlar om Sveriges Radios publiceringar på minoritetsspråk. I P1-morgon fredag hade programledaren Henrik Thorhammar sin egen chef, Ekots chef Claes Wolfvats, som gäst. Och Thorhammar beskrev bristerna som har varit i rapporteringen så här.
I programmet sa Kristdemokraternas partiledare: varför har vi inte 100 skadade islamister? Men det översattes till: varför har vi inte 100 skadade muslimer? I Sveriges Radios arabiska och somaliska nyhetssändningar och en nyhetstext på kurdiska. Dessutom löd en bildtext på somaliska, citat: KDs partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer.
Och ekochefen Claes Wolfvats svarade så här:
det som har hänt är att det har blivit fel i några av de här språkens publiceringar kring Ebba Busch intervjun. Inte alla, men några. Vi har rättat dem såklart, som du sa, och vi har berättat för publiken att vi har rättat. Det är precis enligt rutin. Och nu så behöver vi såklart titta på varför blev det fel i de här enskilda fallen. Vad var det som hände?
Ja, vad säger ni? Är felen i Radio Sweden så allvarliga att det förtjänar att omtalas i veckopanelen?
Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är skandalöst att de gör på det här viset. Och dessutom illustrerar det en annan grej som stör mig, att i media är man så dålig på att granska sig själv och ta ansvar och utkräva ansvar. Jag sitter chefen och säger, ja, vi sitter ju i samma rum, vi är i samma redaktion. Men det tar flera dagar att kalla in två personer och fråga hur bar du det åt. Och att han istället för att kunna vika ut och lägga korten på bordet. Man får ändå ge honom annat, till skillnad från många andra mediechefer, ändå ställer upp för en intervju. Och att han blir granskad med hårda frågor av sin egen underställda personal. Vi som lyssnar på medierna på lördagar vet ju vad sällsynt är att medieansvariga faktiskt den ställer upp när de blir kritiserade. Men jag vill också säga att det är också intressant att vi har en partiledare som kräver att polisen ska skjuta skarpt in i folkmassor. Och bråket uppstår kring hur det beskrivs i media. Jag läste igår i Washington Post att det har förhandspublicerats att förre försvarsministern i USA nu kommer att ge ut sina memoarer från tiden med Trump. Och ett av de grejer som nu väcker sensation är att Trump hade haft en diskussion i Oval Office där han inför sina medarbetare hade sagt: varför skjuter man inte in i Black Lives Matter-demonstrationer? Man kan skjuta dem i benen så att de upphör med det här att bränna våra städer, som man uttrycker det. Och de blir helt perplexa, de blir helt vansinniga, så vet jag förstår. Och de lyckas med samlade krafter, justitieministern, försvarsministern och några till, hindrar honom från att säga detta offentligt. Och det kommer fram just nu, och nu blir det en skandal. I Sverige står en partiledare rakt ut och säger detta öppet.
Men hur noggrann var du när du sa att hon sa att man borde sköta skarpt in i folkmassor? Du, den formuleringen känner jag inte igen. Om
man ska skjuta in i en demonstration, då kan du inte sikta på en individ och ett individs knä eller en individs fot. Det här handlar ju om en folkmassa. Det handlar om som står och kastar sten. Vi har ju sett filmerna.
Nej, men jag håller med. Alltså, Lena Nitz, som är ordförande för polisfacket, har ju sagt att det är rent förfärande uttalanden. Just för att du kan inte skjuta demonstranter i Sverige. Det är ju liksom helt groteskt. Så det ena är ju det bizarra uttalandet som också polisexperten och forskaren Stefan Holgersson har sagt. Att det här är något som är otroligt farligt att säga.
Det övergår Donald Trumps nivå.
Ja, men det gör nästan det.
Ebba Busch håller på att gå förbi Donald Trump i populism här.
Johan?
Jag försvarar inte Ebba Buschs uttalande. Som jag skrev på Twitter samma dag, så tycker jag att det var helt fel, kommunikativt fel och felaktigt budskap. Hon borde egentligen ha pratat om om polisen ska upprätthålla våldsmonopolet. Varför kunde inte polisen göra det? Vad var det för någonting som fattades då? Jo, en mängd olika polisiära verktyg som de helt uppenbarligen inte hade. Det borde ju uttalet handlat om. Men om vi går tillbaks till ekochefen här. Jag tycker att det är helt skandalöst hur han stoppar huvudet i sanden. Han försöker, ja vi ska nu, ska det är ju den här klassiska, jag sysslar en del med medieträning och det är ju en klassiker att man, när man får den här typen av frågor, så ska man så att säga att man, ja vi ska gå till botten med det här, vi ska undersöka det här. Men han är ju chef för publicistisk verksamhet. Han ska ju veta vad det är som sänds ut och vad som läggs ut. Det är hans jobb. att göra det. Och om inte han har klarat av att göra det, då ska han ju ha rätt telefonnummer i sin mobil så att han kan ta reda på snabbt vad det är som har hänt egentligen.
Men vi
jag
har
tycker
ju bristande...
det är under all kritik det här.
Ja, och vi har ju bristande mediegranskning i Sverige och det är ju ett stort problem. Vi har ju i princip medierna på lördagar, sen har vi tidningen Journalisten, sen har du Resumé som är mer reklambranschen och Dagens Media som är mer tv och internt för mediebranschen. Och det räcker inte. Vi måste ha det på allvar och Publicistklubben måste också ta upp sånt här och vara mycket tuffare och inte liksom kollegialt ryggdunk, utan om man tar in externa personer som frågar ut chefer och faktiskt grillar medierna, för att vi blir bättre ju hårdare vi blir granskade, så är det bara.
Det är början på maj 2022. Vi har haft våldsamma upplopp i 6 städer. Ryssland för krig mot Ukraina. Det varnas för påverkansoperationer. Det är valår i Sverige. Känsligt läge. Vi i medierna bör, som du säger, alltid vara oerhört noggranna med fakta. Men nu har det här skett. Det här med bildtexten då på den somaliska, där det stod alltså att KDs partiledare Ebba, utan efternamn, anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer. Det har rättats på just den där platsen. Däremot när jag går in på Radio Sweden på webben och Radio Sweden på Facebook, så ser jag ingenting om detta. Att det har varit fel, så att säga. Så att jag försökte hitta en publicering på Radio Sweden som säger att det har varit fel. Jag hittar inte det. Vilka följder kan den här sortens osakligheter i Sveriges Radio få?
Fler upplopp, fler konflikter, segregering, splittring. Det är ju som att verkligen som att kasta in en tändsticka i en bensindunk. Det är livsfarligt.
Det kan leda till hot mot partiledaren i fråga också. Och det här är ju enormt allvarligt. Jag jobbade under en period på TT. Alla texter som går ut från TT dubbelkollas och läses av minst 2 personer. Och helt uppenbarligen så är det inte så på Ekot. Och saker och ting kan alltså ligga ute under en lång tid innan andra externa personer ser vad det är som skrivs här. Det är några rutiner på Ekot eller på Sveriges Radio som inte fungerar helt uppenbart.
Ja, och låt oss inte glömma att det faktiskt är public service vi pratar om. Ja. Det här är medborgarnas medier som vi betalar för. Det är inget privatdrivet initiativ där man är underbemannad. De har ingen ursäkt att säga att men vi är för få och så vidare. De får miljarder. Är ni för få så att sådana slarvfel går igenom, anställen till. Det finns hur många somaliska journalister i Sverige som helst faktiskt. Och många av dem behöver jobb. Så det är bara att ta in en timvikarie till som kan sitta och korra om det behövs.
Och det här är ju, jag ska bara inflika det, att det här är ju egentligen andra gången som Wolf Watz försöker hantera en kris på ungefär samma sätt. Vi hade ju för mindre än ett år sedan den här ekomedarbetaren som hade haft en privat relation med den hon granskade, den här utpekade islamisten. Och han körde samma, då vi ska gå till botten med det här och vi ska utreda det här. Och det är ju ett sätt, han stoppar huvudet i sanden, hoppas att det ska blåsa över. Jag tycker faktiskt, efter det här är andra gången nu det kommer fram den här, jag tycker att han borde avgå.
Vill du skära ner public service verksamhet?
Jag vill att public service ska syssla med det som är public service.
Du menar att
du får gärna fråga. Jag har berättat att jag har jobbat 17 år i public service. Och jag vet väldigt mycket hur det är internt på public service.
Du tillåter ju inte mig ställa en fråga.
Ställ frågan du.
Vill du skära ner public service så att de bara ska syssla med det du kallar väsentligheter? Ska de sluta med underhållning och fotboll och OS?
Jag tycker att public service ska sluta med det som inte är rent public service.
Jag ställer en rak fråga, kan du svara ja eller nej?
Om du vill att jag ska säga om penganivån.
Nej, jag frågar, vill du de ska
jag vill att public service
talent,
ska då? Syssla med nyheter, aktualiteter, samhällsfördjupning, dokumentär. Det vill säga sånt som den kommersiella världen inte kan leverera.
Du vill ha en typ av arte som har 1% tittare.
Ska de inte göra till exempel dramer? Alltså...
Dramer kan absolut vara public service. Bred underhållning, P3 eller där det står en person och spelar skivor. Vi lever i 2020-talet, vi lever inte på 80-talet. Vi har inte 3 radiokanaler. Man kan lyssna på vilken musik man vill och så vidare.
Jag tycker
public service ska följa med sin samtid.
Ja, Leif?
Om jag får en silhuett skulle jag ändå ha sagt att det här är alltså kritiken mot public service är ju ett utlopp för det på högersidan svensk politik, det allmänna jag skulle nästan vilja säga hat mot public service som man möter överallt. Att de är så inflytelserika, att de har högre förtroendesiffror än något politiskt parti och någon annat medium. Och att man inte tål att de är så här starka. De förtjänar kritik, de ska angripa det som är roten till att det här har gått åt helvete i den här sakfrågan. Men,
det finns ingen motivering varför skattepengar ska gå till ren underhållnings tv-produktion eller radioproduktion där det står en person och vänder skivor.
Vad är det för program du syftar på där?
Du kan ju ta hela P3 eller vad som, eller det finns alla möjliga nöjesproduktioner, ja. Frågesporter och så vidare. Den här typen av, det här är ju ren kommersiell tv-produktion.
Vi ska runda av strax.
Och det är absolut inget hat mot public service. Jag har jobbat där, det är många av mina bästa vänner jobbar där fortfarande. Men, jag tycker att public service ska syssla med det som är public service.
Ja, men det här är ju public service och det lyser ju ögonen på den när det är kritik mot public service.
Ja, det kanske är för att jag har jobbat där och sett hur det går till inifrån.
Eller kanske beror på att du är moderat. Att du kandiderar till beslutande?
Nej, jag tyckte så här väldigt länge. Jag tyckte så när jag jobbade där också. Att det är ett extremt slöseri med pengamedel inom public service. Så jag tog upp det interna möten också. Nu är det 10 år sedan jag slutade på public service. Men jag hatar absolut inte public service. Men jag tycker att det ska vara renodlat.
Det tycks råda enighet bland panelisterna att det här var i alla fall ganska illa, den här felaktiga rapporteringen om vad Ebba Busch har sagt. Och Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren skriver på Facebook, de vill ha ett möte med Sveriges Radio, en dialog om det här. Och om de inte får det så skriver han att vi, alltså Kristdemokraterna, måste överväga vår medverkan på partiledarnivå vid Sveriges Radios valintervjuer. Journalister och politiker är inte på samma lag, men det måste finnas ett ömsesidigt förtroende för den andras agerande. Det förtroendet är från vår sida skadat. Vi vill reparera det, men det kräver att SR faktiskt talar med oss.
Jo, men det här är också PR-guld för KD, det får vi inte glömma. Det tar ju jättevälkommet fokus från hennes uttalande. Det kan man ju säga oavsett vad man hejar på. Men jag påminns lite av en text av Johanna Frändén i dagens, det vill säga fredagens Aftonbladet, där hon pratar om att det är lite sandlådenivå på den svenska debatten. Jim Åkesson vill inte komma om Kakan Hermansson går på någon debatt, och då säger han, då går inte jag dit. Och någon får inte komma på någon stort kalas som inte en annan person går bort därifrån. Och de säger att de kanske inte vill vara med nu för att de andra har varit dumma. Ja, men nu tycker jag vi får höja nivån lite grann här. Det är valår. De har gjort ett misstag. De har bett om ursäkt. Det finns all anledning att hålla kvar diskussionen om public service kvalitet och bristande mediegranskning. Men man kan ju inte börja hota med att partiledaren inte ska vara med i Sveriges Radio ett valår. Det blir ju återigen, då är vi nere på sandkastningsnivå.
Jag tycker
faktiskt
man ska syna Kristdemokraternas kort och säga att det är frivilligt att vara med. Punkt slut.
I panelen den här veckan så har vi haft den här livaktiga trion. Johan Romin, journalist, tv-producent tidigare. Nu är han mångsysslare, politiker och kandiderar för Moderaterna lokalt och regionalt. Leif Pagrotsky, socialdemokrat och tidigare statsråd. Lisa Bjurvald, journalist och författare som har ägnat sig ganska mycket åt att granska högerextremism och feministiska perspektiv kan man säga. Det är dags för veckans person eller veckans ord som är den sista omgången i panelen. Vem kan börja med detta?
Jag skulle säga att det är aborträtten.
Det är veckans ord?
För mig. Mm. Och då menar jag att vi har sett i den amerikanska högsta domstolen och amerikansk politik är att ett antal höga domare har under godkännandeprocessen intygat att de tycker att nuvarande lagstiftning ska kunna bestå. De får jobbet och när de hamnar där så gör de precis tvärtom. Liksom ett antal politiker i senaten som har godkänt dem. Att de här djupt kända, religiöst motiverade åsikterna finns fullständigt respektabelt, no problem. Men hur man döljer det för att komma till en position där man kan genomföra saker som man har, så man inte kan stå för öppet att man vill ändra på, för då riskerar man att inte få jobbet. Det tycker jag är intressant.
Veckans ord, aborträtten enligt Leif. Johan, vad har du?
För mig är veckans person Jens Stoltenberg, och i gårdagens intervju med honom. Jag tycker att han personifierar vad NATO är, ett mellanstatligt samarbete. Inte någon aggressiv militärpakt eller vad man från motståndarsidan försöker få det till. Han är lågmäld, han är klok, och jag känner stort förtroende för honom.
Jag instämmer.
Jens Stoltenberg, så uttalas han på norska.
Lisa. Det var lite rättande av det där som klassföreståndare.
Där rättade jag hela svenska offentligheten. Förlåt, det lät det så. Kanske lite,
men jag känner ju det sen tidigare. Ja,
jag noterade det när du svarade förut att jag alltid har sagt Jens Stoltenberg. Ja. Men jag förstod sen att du säger det rätt. Jag skämdes.
Det var bara som, folkbildning.
Får jag säga som gammal minister med ansvar för svenska språkvården.
Ja. Hur sköter du den uppgiften egentligen?
Det är fullständigt legitimt att uttala utländska namn med svenskt stuk.
Mm.
Vi säger Paris med S, inte utan S.
Nu finns det speciella etablerade uttal för just, alltså, för just namn på huvudstäder och länder. Däremot så säger man kanske inte Marseille utan Marseille.
Mm, det kom ihåg för väldigt många år sedan när det blev stort rabalder kring en SVT Hallå som sa nu är det OS i Barcelona. Och folk blev ju vanvettigt irriterade på henne. Ja, veckans person eller ord. Här ser vi anledningen till varför man ska mässas lite om det innan, därför att det är ju så att jag har valt kvinnan i fallet Roe vs. Wade för nästan exakt 50 år sedan, 1973, som ledde till nuvarande abortlagstiftning i USA också.
Men det är hon som kom till Sverige, du tänker på?
Nej, det är det inte. Och det var väl kanske bra att både jag och Leif tog det här, eftersom vi inte har tagit upp det tidigare under avsnittet. Men det som händer nu, bara för att komplettera, är ju då att det finns vissa stater där man funderar på att införa lagstiftning där kvinnan som gör abort kan anmälas, och hon kan till och med dömas för dråp eller mord. Vi har andra delstater, det rör sig bland annat om Michigan och Louisiana, där kvinnor och flickor som utsätts för incest och brutala våldtäkter och själva bara är barn, alltså ska tvingas föda fram ett barn. Och naturligtvis får hela livet förstört. Och det finns också fall där man redan nu har begränsat och sagt att det är bara upp till 6 veckor. Och som mamma själv kan säga att det är ytterst sällsynt att man ens vet att man ens är gravid i de här tidiga stadierna. Så det som händer nu är ju ett brutalt angrepp mot flickor och kvinnor över hela USA. Och det är väldigt viktigt att understryka att det här inte handlar om liksom abort som preventivmedel eller om någon slags lyxfunktion, utan det här är frågor som rör kvinnors liv och död. Och det är också därför man demonstrerar i USA med bilder på klädhängare, därför att det var så man gjorde abort innan det blev lagligt, genom att sticka in en klädgalge i underlivet och naturligtvis ofta dö av den proceduren. Dit vill vi inte tillbaka.
Till sist, Leif, Macron eller Macron?
Vilket du vill.
Men hur är det med macarons, de man äter då?
Ja, makaroner är fel. För då blir det missförstånd. Men vilken som helst som kommunicerar vad det är frågan om tycker jag är rätt.
Och jag tror att vi ska fråga Macron eller Putin. Det är ju en väldigt populär fråga nu för tiden.
Romin Pagrotsky och Bjurvald, tack för veckans panelsamtal.
Tack.
Och vad kan jag locka med på kvartal.se då? Ja, en initierad artikel av Jonas A. Eriksson om inflationsspöket som lever igen. Ekonomernas önsketänkande om inflationen. Den nazistiska skolan måste ha varit sällsynt strikt och auktoritär, kanske man skulle kunna tro. Nej, det var snarast motsatsen, skriver Johan Wenström och Gabriel Heller Salgren och redogör för ny forskning som visar att skolan i Nazityskland var normlös och nära nog anarkistisk. Polisforskaren Stefan Holgersson skriver, apropå påskupploppen runt om i Sverige, att en trend mot hårdare tag och mindre fokus på särskild polistaktik har fått olyckliga konsekvenser. Tankar om påskupploppen i rubriken på Holgerssons artikel. Per Axel Jansson har skrivit 2 texter om sina upplevelser som deltagare i universitetskursen Hatets tidevarv. Den första har titeln Min kurs i stenkastarideologi. Den andra, Bara vitt förtryck får diskuteras. Och Kvartals vetenskapsredaktör Henrik Höjer konstaterar att skifte av partiledare historiskt har haft mycket liten betydelse för ett partis opinionsframgångar i Sverige. Och så lyssnar ni förstås på Jörgen Wittfeldts fredagsintervju med stram kursledaren och koranbrännaren Rasmus Paludan. Ta hand om er i majsolen. Häng med i alla NATO-turer. Missa inte partiledardebatten i SVT på söndag kväll. Lyssna, läs och tänk själv.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Okej, okay. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.